Men du, det här är Hundens utpodden.
Hejsan Jörgen.
Hej Silla. Det här är ett avsnitt som ska handla om omplaceringar.
Ja.
Ja. Och så hur ska det här, och alltså det här behöver inte bara vara dåligt att omplacera sin hund. Det kan bli något väldigt bra också.
Mm.
Så när hamnar vi i en omplaceringssituation liksom? Nej, men, av min hund. Ja.
Omplaceringar är ju en utväg som man kan behöva ta ibland.
Mm.
När ens situation har förändrats, alltså livssituation har förändrats, eller hunden under sina mognadsfaser har förändrats så att den inte passar i den miljön som man faktiskt bor i.
Mm.
Så att det finns ju två olika aspekter. Det ena är ju människan, hundägaren, och det andra är hunden.
Mm.
Och ibland så tycker jag vi inte tänker. Vi försöker hela tiden tänka helhet.
Mm. Och?
Men det är ju faktiskt två individer. Ibland är det tre individer involverade.
Mm.
För det är ju ibland så att man har en hundägare har två eller tre hundar. Och så är det två av hundarna som inte går ihop. Och så försöker man hålla den här familjeflocken, konstellationen. Men hundarna vill absolut inte leva ihop.
Nej.
Så att ibland blir det väldigt... vad heter det? Man hårdrar det. Men alltså det blir så långt och det blir så fel för så många inblandade.
Mm.
Alltså hela livssituationen förändras ju.
Skulle man kunna jämföra det med, ibland så håller vi ju fast vid våra hundar lite för länge även när de blir gamla och sjuka.
Det tycker jag är en helt annan diskussion.
Ja, det är ett helt annat avsnitt.
Ja.
Ja.
Men eller så kan vi prata om det i slutet av den här.
Ja, ja. Nej, för alltså association. För,
nej, jag tror att känslorna är väldigt olika.
Okej. Okay. Man vill så gärna att det här ska funka. Alltså man vill... Ja, det är okej, jag fattar.
Ja, nej, men omplacerar man vill att det ska funka och den äldre sjuka hunden klarar man inte av förlusten av.
Nej, nej.
En del kan till och med se eller höra veterinären säga att den här hunden kommer inte leva så länge till och vi bör avliva den.
Mm.
Men det är alltid hunden som har sista ordet.
Mm.
Och den personen klarar inte av att låta hunden somna in fast en veterinären vill det för att den är så gammal eller så sjuk eller har en sån sjukdom som inte går att åtgärda. Eller har varit med om en alltså ett trauma och så. Så det är, för mig är det två olika.
Okej, okay, okej. Okay. Ja. Mm.
Men om vi tar omplaceringshunden så är det att man vill så gärna.
Ja.
Och ibland, och skälen till att vilja kan ju vara flera. Det kan ju vara, man tror att hunden kommer få det jättebra.
Mm.
Att man kommer lyckas. Man tror inte att hunden kommer få kunna leva med någon annan familj. Eller man är så egoistisk att man vill inte släppa hunden till någon annan.
Nej.
För det här är minsann min hund.
Ja.
Och den ska jag ha.
Ja.
Alltså lite så. Eller man inser inte att den familjen som man har just nu passar den här hunden. Och det behöver ju inte vara att man har skaffat nya hundar in i familjen. Det kan ju vara att ens egen livssituation har förändrats.
Mm.
Så att jag har inte tid för den här arbetande border collie längre.
Ja.
Och ska den behöva sitta i en lägenhet då medan hus och matte är på jobbet istället för att komma till en gård där den kan röra sig fritt eller komma till någon som tränar, tävlar mycket och så. Alltså, det finns ibland en del egoistiska skäl kan jag uppleva.
Mm.
Och sen finns det ibland de egoistiska skälen att jag orkar inte längre. Det var för jobbigt med den här 3,5 månaders valpen.
Mm.
Och då är det ju hårdare åt andra hållet. Ja, men det här är bara en hund.
Mm.
Och den kan jag göra mig av med. Så att det finns ju hundar som har blivit 6-7 månader där ingen har orkat med för att det har varit en väldigt intensiv och livlig valp kanske.
Ja.
Eller man insåg inte vad det var man köpte.
Nej.
Och så får valpen gå tillbaka till hundägaren eller uppfödaren. Och så har uppfödaren kanske inte tid eller möjlighet och så hittar man ett annat hem. Och sen så kanske det hemmet inte passade. Alltså det finns så mycket. Och ingen skuld på uppfödare, absolut inte. Men jag har varit med om att man som uppfödare så man får tillbaka en valp och så hoppas man på att det andra hemmet ska funka.
Ja.
Och sen så får valpen flytta dit, men det kanske blir för fort. Valpen kanske behövde landa någonstans i
mellan,
beroende på vad den har varit med om.
Ja. Eller
den andra familjen kanske inte var den bästa.
Nej.
Så att
Och om vi tänker så här, att situationen är ändå, och vi tänker på hundens bästa, inte att jag vill bli av med hunden för att jag inte orkar mer än, utan hundens bästa, vi märker att det här funkar inte, den skulle må bäst av att bli omplacerad faktiskt, och komma till den där gården, eller whatever, liksom, eller till en familj som har mer, kanske tid, eller whatever, så. Hur ska det bli lyckat då? Hur gör man för att omplaceringen ska bli så bra som möjligt?
Att man tittar på hundens behov.
Mm.
Alltså, vad behöver den här hunden? Allt ifrån... jag kan ta några exempel då. Du har en hund, den jag nämnde nyss, Border Collie, som är en arbetande ras. Alla arbetande raser eller hundar med hög aktivitetsnivå, där behöver man ju tänka på att de hamnar hos någon som kan tillgodose det.
Mm.
Alternativt, du har en hund som är livrädd för andra hundar, vilket har hänt nu. Jag tycker vi har haft ganska många på hundens hus senaste åren. Liksom.
Mm.
Vilket kan bero på dålig socialisering under covid. Ja, men då kanske man inte kan bo i Hammarby Sjöstad. Där det är trångt och där det är liksom en överpopulation nu tack vare covid.
Mm.
För vi var så många som köpte hund. Eller du får en hund som är av den här vaktande rasen Cane Corso och anatolisk herdehund, Riesen Schnauzer. Alltså de här som har mycket vakt i sig.
Mm.
Och då vill jag bara säga att jag menar inte att alla hundar blir sådana, men en del av de här individerna är ju man är avlad för att vakta, och en del individer har mer vakt än andra.
Ja.
Så när den hunden blir mellan 2 och 3 år, så kanske den inte då kanske den har gått in så mycket i sin vaktroll, och så hundägaren klarar inte av det.
Nej.
Och har inte tid att jobba igenom det. Då har vi ju hamnat med en konflikt mellan hund och ägare som drabbar både hund och ägare. Ja, det var väl...
Ja, men hur
det är ju tre olika... Nej, men så titta på hundens behov, vad är det?
Ja, just det.
Vad är anledningen till att jag vill skiljas från min hund?
Ja,
och då... Vad behöver den här hunden för att den ska få livskvalitet?
Och då kanske det inte är så enkelt som att grannen säger jag kan ta den för jag tycker det är så roligt.
Och det är jättesvårt där.
Ja.
Det finns väldigt få platser att hitta ett nytt hem åt sin hund.
Aha.
Det är den krassa, tråkiga sanningen.
Det är svårt att omplacera sina hundar.
Det är svårt att hitta bra nya hem, tycker jag. För det finns ingen samlad... Vi har hundstallet och de är jättebra. Men de har ju oftast inga platser. De kan oftast inte ta emot privata hundar.
Nej,
utan
nej,
de blir ju skickade till att men här är en kull valpar som har levt i misär.
Mm.
Eller en hundägare som har haft... Så att...
De är egentligen ingen...
Omplaceringsverksamhet, nej, på så vis.
Nej.
Och då har vi först och främst uppfödaren, skulle jag vilja säga.
Ja.
Och rasklubben.
Mm.
Och har man en blandras, så det finns någon... Och jag vet inte hur bra den är, men det finns någon Facebookgrupp som heter Omplaceringshunden eller någonting sånt där. Och finns säkert flera. Men där har jag har ingen koll på det.
Nej.
Men om jag får ett telefonsamtal och pratar med en hundare som har bestämt sig för att placera om sin hund.
Mm.
Då är det, gå till uppfödaren, gå till rasklubben. Det finns sidor på Facebook.
Mm.
Sen skulle jag personligen vara försiktig med Blocket.
Mm.
För där finns det ju hundskojare.
Mm.
Så då måste man bara vara noga med vem
som... gärna tar hunden och säljer den vidare,
ja,
till exempel.
Ja, så där skulle jag vara noga med att verkligen kolla upp och så. Sen skulle jag sprida det. Ja, men man kanske har en hundklubb eller en hundskola i närheten. Fråga om man får sätta upp en lapp på veterinärkliniken, djurbutiken. Mm. Alltså det här ordets makt, höll jag på att säga. Men,
nej, ja.
Men alltså, att börja prata om det så att andra får höra. Och då ringarna på vattnet. Ja, men jag vet en familj i Åre som precis har blivit av med sin hund. Och... skulle kunna tänka sig en hund till.
Mm.
Alltså så.
Mm.
Eller behöver inte ha blivit av med sin hund. Vad hemskt det lätt.
Mm.
Jag vet en familj som vill ha en hund. Som bor i Åre eller Göteborg eller så.
Ja.
Och, när vi då har placerat om hunden. Då börjar det bli spännande.
Mm.
Och det här kan man tänka på när man har fler hundar. Och också skaffa valp. Det brukar jag alltid göra i alla fall. Att Det är ju minst, speciellt om man har en äldre hund.
Mm.
Jag vet inte om du kommer ihåg när vi hade Ayla som faktiskt var 12 år.
Mm.
Och så fick vi Simon, storpuden.
Mm.
Då var jag väldigt noga med den uppfödaren och säga att jag vill absolut ha Simon. Men jag kommer inte göra det på bekostnad av Ayla. För hon, nej, kanske har 1 eller 2 år kvar att leva.
Ja, just det.
Så jag vill ha en prövotid på 2 veckor.
Mm.
Nu gick det ju jättebra. Ayla blev ju superlycklig.
Ja.
Så vi hade ju kvar Simon. Men att kunna ge den andra familjen en 2 veckors period att liksom känna in och så. Sen får det inte bli så att man hittar ett skjul.
Ja, du menar att den familjen som tar emot den här hunden nu.
Ja.
Just det, från mig som vill omplacera.
Ja.
Så måste det vara lite grann ett öppet köp där ett litet tag.
Ja, för jag känner att när jag vill omplacera en hund, då vill ju jag veta att den familjen verkligen vill ha den. Och stänger jag dörren, då kanske inte de ringer till mig.
Nej.
Om jag säger så här, du, ja men varsågod, köp hunden. Och det är ju extremt jobbigt att göra en omplacering av sin hund. Men om man då stänger dörren, då kanske inte de hör av sig, och så har man sin hund som går runt till andra familjer istället för att komma tillbaka. Så, men det är min personliga åsikt. Så jag tänker så här, men 2 veckor.
Mm.
Så. Och att man har en dialog med den familjen. Sen är det ju så, när man då har fått sin hund, så kan det ju hända väldigt mycket.
Mm.
Jag pratade faktiskt med en hundägare alldeles nu på morgonen. Och hon hade haft sin omplaceringshund i 3 månader. Och hon undrade, han hade förändrats på de här 3 månaderna. Han har blivit mycket gladare, så det var ju roligt.
Mm.
Jätteroligt. Men upp till 10... Man brukar ju prata om en smekmånad.
Mm.
Och jag brukar prata om ett smekmånad eller smekår när det gäller hund och människa.
Mm.
Alltså en hund som flyttar, och lite beroende på var den kommer ifrån och hur gammal den är naturligtvis. Men att upp till 10 månader, ett år, så ska man inte bli förvånad om man har tagit en äldre hund och man får se nya sidor. Spännande, va?
Ja.
Och positiva sidor. Man kanske får en liten blyg. Ja. Eller som hon upplevde, ja, men han blev så glad.
Mm.
Underbart att höra.
Ja.
Men det kan också bli lite stökigt vid vissa möten eller... Man upptäcker liksom, hunden bor in sig, och så kommer det fram lite nya sidor.
Ja. Är det svårare att omplacera? Alltså, vad är svårigheten för hunden vad det gäller omplaceringen? Alltså, om vi tittar på ålder till exempel, och hur länge den har varit hos sin första familj.
Men det är ju klart, det blir så här, har du en ung hund, säg att du har en upp till 5-6 månader, så är det ju klart att den här hunden bondar med sin familj.
Mm.
Men det blir ju svårt på ett annat sätt då, för den är så ung.
Mm.
Den är bara 5-6 månader.
Mm.
Har du en äldre hund som kanske har levt med en annan familj i 2 år eller 6 år eller 9 år, då är det ju svårt på ett annat sätt.
Ja.
Men hundar är ju bra på att akklimatisera sig. De är bra på att liksom, om det är ett bra hem, så är de bra på att finna sig till rätta och så. Och jag har ju varit med om, jag tog ju själv hand om en 9-årig gammal grå hunds schäfertik. Och hon fick ju 3 fantastiska, eller vi fick 3 fantastiska år. Så det var ju en väldigt bra omplacering. Och jag vet att hundar som har blivit omplacerade, de blir överlyckliga när de får träffa sin gamla familj.
Mm.
Och så ska den gamla familjen gå, och så ser man lite ont i hjärtat, men nu sprang han tillbaka till sin nya familj.
Ja, just det.
Så att det kan bli väldigt bra för hunden. Och jag tror inte ens att hunden slutar älska sin gamla familj om den har trivs där. Men om det finns en anledning till att man placerar om den, då har ju hunden känt av det.
Ja.
Kärleken försvinner ju inte till familjen.
Nej,
men, nej. Men det här är faktiskt...
Det är stökigt här.
Ja, det är stökigt där, och här är lite lugnare. Eller, där låg jag mest på soffan.
Mm.
Både Colin som ville valla.
Mm.
Jag älskar min familj, men jag hamnade på soffan för vi flyttade in till stan.
Mm.
Och här har jag hela farmen med alla fåren. Och, eller, jag vet inte vad en farm är. Annan livssituation. Jag såg framför mig fåren.
Ja, verkligen.
Nej, men, och jag tror att det är viktigt att komma ihåg som människa att det är... kärleken försvinner inte om man har haft ett bra liv med sin hund. De kommer inte sluta älska oss.
Nej.
Men de kan ju säga att det finns andra fördelar med den nya familjen. Så att, och det är väl det som många har svårt för, att ge upp sin hund, att den faktiskt ska älska någon annan. Den här egoistiska sidan som vi människor har, om man ska hålla fast vid något som Nej, men jag pratar ju om det här med man har flera hundar i en familj, och jag tänker alltid på en kvinna som ringde till mig. Hon hade 2 dobermann och de var bröder och de var 6 år.
Mm.
Och hon hade haft dem sedan de var valpar och det hade gått jättebra. Och sen alltså 1,5 år, då hade de ju börjat slagit, så det var lite slagsmål i början och sen blev det värre och värre. Till slut så kunde hon ju inte ha dem i samma rum, hon kunde inte gå samma promenader och så.
Nej.
Och någon gång då och då så råkar de ju att ja, men de hoppade över något staket eller de träffades. Och slagsmålen blev bara blodigare och blodigare. Så nu har de kommit hem från veterinären och bara, jag vet inte vad jag ska göra. Han var jätteskadad. Ja, men det de 2 hundarna säger, det är att flytta på det. Ja, vi är för lika i den här familjen, eller var det, de vill inte bo.
Ja,
och hon sa, men han, jag kan ju inte lämna bort den ena. Han kommer ju inte få liksom... Han kommer ju inte få det bra där. Tänk om han inte får det bra där. Ja, men han har det ju inte bra nu.
Nej.
Alltså ingen av er 3 har det bra.
Nej.
Så att, och jag tror att hon trodde verkligen att han inte skulle få det bra. Hon hade inte ens liksom kunnat tänka tanken.
Nej.
Så att den andra hund, att en av bröderna skulle kunna må bättre då. Och flytta.
Mm.
Och vilken hund skulle man välja? Det är ju jättesvårt. Det finns en del som säger att man aldrig får placera om en hund, och det tycker jag är väldigt tråkigt när jag får höra det. För en del hundar jag försöker verkligen hålla fast då. Mm. Och så har man en livrädd hund för bilar eller hundar eller människor, och så kan man inte flytta från stan själv. Ska man behålla den hunden då? Mm. Eller man har fått en konflikt i flocken som mellan Zoe och Mira eller mellan Dobermann bröderna liksom. Ska man inte kunna lösa det på något vis så att det blir bra för alla? Eller man själv blir sjuk, eller man får ett nytt jobb, eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och man behöver göra det omsorgsfullt. För att bland det värsta jag vet är hundar som blir vandringsbokaler.
Ja.
Och det är alltid, det är därför jag liksom blocket, nej.
Nej.
Men skulle vi nämna någonting om det här med sista tiden där?
Ja, alltså du pratade lite grann om det förut. Är det någonting mer du tänker kring då? För mig var det här med att lämna bort. Det var så associationen gick liksom för mig.
Nej, men jag tänker att har man en äldre eller sjuka hunden, verkligen våga ta in vad andra säger för sin hunds skull. Vi kommer ju alltid leva längre än dem.
Mm.
Om man inte skaffar hund när man är gammal förstås. Mm. Men och den sorgen måste vi kunna bära med stolthet, tänker jag. För hundens skull.
Mm.
Att,
och, vad du säger egentligen är att utgå ifrån hur hunden mår just nu. Och inte vad ditt behov är.
Ja. Och att våga ta bort sin hund och att våga sörja. Det är inte bara en hund, det är en familjemedlem. Mm. Det är en bästa vän. Mm. Liksom.
Ja. Nej, men så det är lite nu är jag tillbaka på de rena omplaceringarna, så det är inte helt enkelt, och samtidigt så är det många gånger bra, väldigt bra beslut.
Mm.
Och det får man inte liksom, det får man inte, det är ingen skam över det.
Nej, och jag tycker det kan vi väl prata om, att det många skäms för att ha de tankarna, men ju mer vi pratar om det, desto lättare blir det. Mm. Och är man ärlig och sann, att ja, men jag kan inte ha min hund kvar på grund av det här, så är det ju de som slår ner på det.
Mm.
Tänker ju inte på hundens bästa.
Nej.
I min värld.
Nej.
Utan om vi då som är hundälskare tittar på hur hunden mår i den här situationen, så är det ju, visst, det kan vara tufft för hundar att placeras om, men i det långa loppet så blir det bättre.
Mm.
Det är, ibland måste vi fatta beslut som är tunga och svåra.
Men du brukar väl prata om det också, när det här med att köpa valp så att säga. Det finns ett...
commitment.
Ja.
Mm. Och i det commitment finns alltså, också...
Commitment, alltså...
Löfte.
Ja.
Eller? Ett löfte.
Inte löfte.
Åtagande.
Nej, det är så tråkigt. Inte åtagande, utan man committar sig till, man måste ju finnas ett bättre ord.
Det är det inte gör på svenska. Det är därför jag säger commitment.
Ja, men prata på om commitment. Ja. Så ska jag googla lite grann här.
Nej, men att man... När man skaffar hund så har man ett livslångt commitment. Och det är på både gott och ont, tänker jag. Det goda är när vi har hunden hos oss, och det onda det är när vi måste skiljas från dem.
Ja. Ja, här säger de commitment, liksom engagemang, men det blir stelt och tråkigt.
Mm.
Men vi har ett ansvar.
Mm. Det var ju jättetråkigt.
Ja, men ett kärleksfullt ansvar.
Ja.
Ett ansvarligt engagemang.
Kärlek.
Ja, ansvarlig kärlek.
Nu pratar vi bara runt.
Nej, det gör vi inte alls det. Jo, det kanske vi gjorde. Ja.
Med massa ord. Ja, nej, men att det viktiga här är väl att liksom våga prata om det.
Mm.
Och det kan ju bli som i Sovis fall.
Mm.
Och ibland så kan det ju till och med vara så att man pratar om det, och då får man nya nycklar av någon klok människa.
Mm.
Som gör att man kan behålla hunden.
Ja, just det.
Men jag tycker inte om att skambelägga när man pratar om placeringar, och det, man måste alltid ha kvar sin hund och det ena med det tredje. Jag tycker att vi får titta på helheten och hundens välmående.
Mm.
Och ibland så är vi människor lite för egoistiska och vill inte släppa hunden. Nej. Vilket jag också tycker är sorgligt gentemot hunden. Därför att vi har ett commitment.
Mm.
Det är ju vi som väljer hund, det är inte liksom hunden som...
Jag pratade med en hundägare här för några veckor sedan som sa, egentligen så är vi inne på att omplacera, men det vill vi egentligen inte.
Nej.
Och det här beteendet som den här hunden hade, vi tänkte att vi kanske ska ge den en chans i alla fall.
Mm.
Och se vad vi kan göra.
Mm.
Så de ville boka en tid för en hundpsykolog.
Mm.
Och det tyckte jag var vackert. Mm. Vackert i sig, liksom hela resonemanget.
Mm.
För det hade varit... Det var inte så enkelt att omplacera.
Nej.
Men det kanske hade varit bra för hunden. Samtidigt kan vi faktiskt göra någonting som inte vi hittills har gjort för hunden.
Mm.
Så det är ju de... Det är ju...
Och då är det ju jättebra att verkligen ta stöd av en hundpsykolog. Någon som man litar på.
Ja.
Men också sätta upp en tidsram.
Mm. Mm.
En deadline.
Mm.
För att annars så går man in i mönster
just
och liksom normaliseringar.
Ja.
Och det blir inte bra till slut.
Bra, bra.
Mm.
Deadlines, det är bra.
Ja, det tycker jag. Och att ta stöd.
Mm.
Och prata.
Mm. Hörru du, Silla, jag tyckte det har varit ett spännande avsnitt.
Mm.
Och en stor fråga.
Verkligen.
Med många svar.
Och olika plan också, tänker
jag. Ja, exakt. Fatta inte besluten bara helt själv, så att säga, kanske.
Nej. Och det är inget fult att omplacera, och det kan bli jättebra.
Ja. Mm. Ja, ska vi säga så, hörru?
Ja, det gör vi.
Ja, och så ses och hörs vi om några avsnitt igen. Nej, inte om några.
Nej,
avsnitt. Vi nästa avsnitt.
Vi hörs. Ja, vi nästa avsnitt.
Ja, ha det bra. Hej då.